Santa Liebe, Santa Liebe, so mycket falsk på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna, som du har kär. Santa Liebe, Santa Liebe, so mycket falsk på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna, som du har kär.
Varmt välkomna till Sånt är livet.
Sådant är livet.
Marianne, snart är det dags för dig att gå ut och köra din son med den nya snowracen som jag var runt typ överallt.
Alltså Pellan, jag har varit så taggad på det hela dagen. För att det var så här krispigt väder. Det har varit lite snö ute. Solen har varit framme. Alltså jag var på så gott humör. Och nu, precis en halvtimme innan man ska hämta han typ. Då är det snöstorm helt plötsligt.
Men snöstorm är ju trevligt, va?
Alltså Pellan, jag har suttit och blivit fönad i håret i 2 timmar. Och känner bara, åh, nice frisyr. Nu måste jag ut i det blöta slasket. Och mitt hår, det förgäves
föningen. Men vad fan, vad spelar det för roll?
Det spelar roll för mig, för att jag ska spela in content imorgon. Och jag vill att mitt hår ska vara snyggt då.
Men kan du inte slänga in
då måste jag göra om det igen.
Men kan du inte ha någon jävla soppåse på huvudet eller någonting? Så när man soppåse? Har när man permanenta håret.
Du tror att mitt hår kommer bli fint av att ha en soppåse på huvudet.
Men vad
du tror då fel.
Men släng in de där bilderna i Photoshop eller någonting. Bara.
Och redigera håret.
Men jag vet
det är videopallan. Nej, jag tyckte att det var opassande vädret. Jag tyckte det. Jag hade liksom gillat att det var ej nederbörd. För det har varit nederbörd varje dag jag hämtade Elvis det senaste. Men snälla, orka att jag ska sitta och klaga på vädret.
Shit, vad du klagade. Vad fan är det med dig?
Det var du som triggade igång det här, Pallan. Så att jag ska inte klaga på vädret. Det är fantastiskt väder.
Ja, men det är grymt också att det snöar. Det tycker jag är magiskt.
Ja, men snö är mycket roligare än grått bara.
Säger du ofta inte? För veckans utmaning jag kör, det är att man inte ska säga inte.
Men nu sa du ju inte. Att man inte ska säga inte.
Exakt. Ordvits. Men säger du ofta inte?
Jag har ingen aning.
Man kanske inte säger det så ofta.
Men det gör man
kanske
säkert.
Kanske svinenkelt fall att inte säga inte.
Alltså, när säger man inte då?
Nej, men jag ska inte följa med. Jag ska inte gå ut. Jag ska inte äta upp min mat. Jag ska inte ha på mig kläder idag kanske.
Ja, jag får väl tänka på det nu när jag går till förskolan och ser hur mycket inte jag säger. Men jag tror att jag inte säger inte.
Ja.
Nej, jag vet inte, skitsamma.
Varen, du lyssnade på ett jättepopulärt avsnitt i framgångspodden Gör eller Fred, som där vi pratade om hur man ska ta hand om sin barndom eller hur man ska komma över den, och att se upp bekantskapen eller se upp bekantskapen, att se upp kontakten med sina föräldrar. Det har varit väldigt mycket folk som har skrivit om det avsnittet, har skrivit till mig. Hon som var med, Görel Fred, psykolog, och har skrivit bok inom det här. Hon har blivit helt överröst med folk som har hört av sig och vill ha henne som psykolog. Hon är specialiserad på barn och hur... ja, hur man ska klara av. Alltså, de flesta har ju på något sätt någonting från barndomen som har satt spår i livet.
Mm.
Hur man ska komma över de grejerna.
Ja, det är ju kul för henne, men jävligt tråkigt att höra. Liksom. För då är det ju så himla många som har problem liksom, som de behöver bearbeta. Men det är ju väldigt bra att man då tar tag i det. Du har ju väl också bokat tid hos henne.
Ja, nu när jag hörde av mig, när jag spelade in poddavsnittet då, som var för någon månad sedan. Och då märkte jag att det här kommer bli så lyssnat avsnitt.
Mm.
Så då mejlade jag henne och nu har hon 1 års kötid.
Mm.
Hon har fått in så många nu så att hon sa det att det går inte ens att ta så många som är. Jag tror att efter någon dag hade det varit över 50 stycken som hört av sig och ställa upp sig på kölistan. Vi får se, men jag kommer nog få tid inom något år i alla fall. Sen är det nog ett gäng till så kommer jag få tid. Men jag tror att det är överfullt hos henne.
Mm. Ja.
Men berätta lite grann från det du fick när du lyssnade på avsnittet.
Nej, men först så blev jag ju väldigt ledsen. För du blev ju väldigt ledsen. Man hör ju att du har saker att bearbeta. Att du, liksom, du tänker ju efter väldigt mycket när hon säger, nu läste du hennes bok och du börjar gråta. Och man hörde ju liksom, alltså jag hörde ju att du var på väg att brista flera gånger innan det, för du började ju prata väldigt långsamt liksom. Och då blev ju jag väldigt ledsen och väldigt arg. Alltså jag som utomstående blir ju väldigt arg på de personerna som jag vet har orsakat detta för dig. För det är ju liksom, det blir ju liksom som en smärta. Och nej, men jag liksom så här, jag blir ju nästan rädd för att vara förälder liksom, för att det blir så här, oj oj oj, jag måste göra allting rätt. Det blir ju lite så liksom, bara tänk vad jag gör med, alltså med Elvis, alltså gud. Jag blir nästan så här, nej men man blir ju lite rädd. Eller känner inte du det liksom, att man ska göra fel?
Jo, jag börjar känna mig det. Alltså, jag fick ångest när jag slängde i hans armband i vattnet i somras. För att tänk om det är hans första minne i livet. Tänk om han minns det hela livet, och det är liksom det han minns. Det var att Elvis slängde sitt armband hela tiden. Och då skulle jag på ett rätt obra sätt demonstrera honom vad som kan hända. Om det är så att man slänger sitt armband. Så när han slängde sitt armband nästa gång, så slängde jag i det vattnet helt enkelt. Jag slängde ut det typ 30 meter ut i vattnet.
Jättelångt också. Du tog det och bara så här,
kastade allt jag kunde typ rakt ut i vattnet. Och det var ju kanske inte helt bra.
Alltså,
och det
går han att snacka om fortfarande. Jag har aldrig sett Elvis så ledsen. Som han blev helt förstörd. Alltså från ingenstans. Du gjorde det som ett litet skämt. Typ.
Ja, men lite grann också. Så här, han slängde det hela tiden. När han blev lax och tog han upp och slängde iväg det. Och då tänkte jag så här, det är så nära att ramla i vattnet nu. Så jag tog det så här, nästa gång han slängde iväg det och så lax, så tog jag det och slängde jag det ut i vattnet. Hur som helst.
Nej, men du tänkte, jag måste ju berätta. Du sa ju så här, nej, men han får lära sig en läxa. Men jag tror inte det var Elvis som lärde sig en läxa. För vad hände sen, Pallan? Vad fick du göra?
Ut och dyka efter halsbandet. Eller armbandet, för att han var så ledsen.
Du låg ju dök jättelänge, och det slutade med att du hittade inte, för det var så grumligt. Så då fick jag ta bilen och åka in och köpa. Då hade de inte exakt armband, så jag fick köpa typ 7 andra armband. Man ville fortfarande ha det där som du hade kastat ut. Så dagen efter så fick du ut och dyka igen, och då hittade du det.
Ja, det var kaos.
Men det roliga är ju att han pratar ju om det jätteofta. Ja. Att pappa kastade mitt armband.
Och jag säger, han sa det bara häromdagen. Och han bara, pappa kastar armband och Åmål. Jag bara, ja Elvis, men du fick ju massa nya armband. Och sen så hittar pappa också armbandet. Han bara, ja men pappa kastar armband, inte kasta armband. Jag bara, nej, pappa ska inte kasta armband. så att det, med tanke på så här barnuppfostran, jag börjar också känna det. Tänk om man gör någonting som sätter så här djupa spår i honom på ett sätt som... Jag minns när jag var liten, då var det min mamma hade en kille då som skojade med mig bara. Det här är ingen så här traumatisk grej så, eller påverkar mig så, men jag minns det så himla klart som ett av, inte jättemånga minnen jag har i den åldern, men då brottade han ner mig, la mig på golvet, så tog han röklödder på min kind. Och det var så speciell upplevelse. Jag typ började gråta då, och sen låg jag på kvällen och kände att jag typ hade ont i kinden. Och det hade jag ju inte, men jag var så förstörd av den där grejen. Mm. Att han bara la ner mig på marken och tog rakkläder på kinden. Att det var så... ja, det satte sina spår.
Mm.
Och någon sån grej skulle jag ju absolut kunna göra med Elvis. Och sen vet jag ju så att det där påverkar ju inte en som person. Men alltså det satte inga djupa spår. Även om jag skulle ha någonting mer, så är det inte det som påverkar. Men det är en massa andra grejer som har påverkat. Men det är klart, ja, så är det ju. Man tänker mycket på hur man är som förälder.
Ja, men samtidigt så säger de ju liksom också att ingen är ju perfekt. Så man ska ju inte vara... Alltså, ingen kan vara perfekt, liksom. 100% by the book. Och, ja, men man börjar ju tänka liksom mycket. En sak är ju till exempel det här med att man inte ska säga... Eller att barnet inte ska behöva säga förlåt. Hela tiden, om den typ, vi säger att Elvis puttar en kompis på förskolan. Och då har ju jag tror Elvis förskola vill att man liksom säger förlåt och kramas. Och då har ju jag kört på, men då är det väl så man gör liksom med, för jag har aldrig haft ett barn förut. Men sen när du hade poddat så kom du hem och sa liksom att man ska inte säga förlåt. Och då började jag köra en annan metod som jag sen hörde i podden att ja, men det var så man skulle göra. Och det är ju att man istället liksom säger så här, men vi säger att ja, men Elvis slog mig för att han fick inte en pepparkaka liksom. Då istället säger han att nu fick mamma ont. Mamma blir ledsen när du slår henne så att han får känna känslor. Istället att han lär sig empati, sa, vad heter hon, Görel? Görel Fred. Mm. Att man lär sig empati istället för att bara säga förlåt. För förlåt blir så här tomma ord. Han vet, säger jag förlåt, ja, men då kan jag gå iväg och kolla på tv eller göra vad som helst. Så det är ju, det var ju superbra tips att ta med sig.
Ja, verkligen. Det var ju som, för att säger man förlåt hela tiden så, som du säger, så urvattnar man ordet. Och förlåt är ju någonting som är ganska stort och viktigt ord som man inte ska lära barn. Bara, okej, du spillde, du tappade en sked på golvet, säg förlåt. Bara, okej, förlåt. Det blir så här, och framförallt så blir det så här mer. Man tappar skeden på golvet. Och det enda man behöver veta att man gör då, det är att säga förlåt. Men förlåt har ingen tyngd i. Och man har inga, man behöver inte ha några känslor kopplat till det. Man kan alltså göra vad som helst. Bara man säger förlåt, det är lugnt.
Mm.
Du kan sparka någon i magen, förlåt, lugnt. Så att man lär sig inte vad som faktiskt är fel. Så att därför svarar jag med den här andra grejen, att man låter dem förklara. Istället att man säger, som du säger, man låter barnet känna känslor. Man lägger inte en tyngd eller vikt av, de behöver inte säga förlåt ens.
Nej.
Man ska veta vad handlingen är bakom förlåtet.
Mm.
Mer än att ett ord räddar en hel situation.
Mm. Men har du lyssnat på avsnittet nu i efterhand?
Nej. Jo, det har jag gjort. Jag skulle lyssna, jag skulle gå och lägga mig. Och då tänkte jag säga, lyssna på de här 7 minuterna för att jag började ju gråta de här första 7 minuterna efter typ 7. Och då ville jag bara veta hur det var.
Mm.
Och vad det som var jobbigt och sådär. Men så lyssnade jag 50 minuter.
Mm.
Så att det bara flöt på.
Mm.
Och ett jättebra avsnitt. Jättebra. Ett av de bästa i Framgångspodden. Kanske också det bästa i Framgångspodden. Beroende på vad man gillar då. Men
ja, men det är väl mycket till hjälp för många. För jag kan ju tänka mig att det är ju jävligt svårt att säga upp kontakten med, ja, det svåraste är ju att säga upp kontakten med en förälder eller ett barn liksom. Men det kan ju också vara så här infekterade relationer mellan syskon eller nära vänner eller sånt också. Och samma regler eller samma tips eller liksom gäller ju även på dem, skulle jag vilja säga. Och det är ju väldigt många som har taskig relation med närastående. Så att jag tror att det är väldigt skönt för många att höra liksom. Och hon grundar ju liksom allting i att ja, men man ska inte känna att det beror på dig. Ja, men till exempel hon säger ju att föräldrar är de som har ansvaret. Även om man är ett vuxet barn och har äldre föräldrar, så är det fortfarande föräldrarna som ska ta mest ansvar i eran relation. Samma sak som att vi, du och jag, har ju alltid ansvaret över våran relation till Elvis. Det är inte Elvis som har någon som helst liksom ansvar i det liksom.
Nej, det där var ju också, jag kommer inte ihåg meningen hon sa exakt, men den var så himla bra. Och det är flera som har taggat mig i det citatet. Men det var ju som du säger, alltså att barnet har inget ansvar mot föräldrar, men föräldrarna har allt ansvar mot barnet. Mm. Någon sån typ av mening var det.
Mm.
Som var så himla stark. Som gjorde där bland annat ett ställe som jag tyckte var jobbigt att lyssna på. Vad är de här frågorna då? Och där var ju exakt det här att jag ska se här om jag hittar att försonas med sin barndom. Här är den. I den här boken hon har skrivit om hur man ska klara av de här sakerna, man ska bryta med sina föräldrar eller vice versa. Och då ett gäng olika punkter här som är så här, som visar om man känner att man har haft en tuff barndom eller inte.
Mm.
Och du som lyssnar på det här, känner du igen dig i någon av de här? Du känner dig som ett trotsigt, surt och besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar, fast du sedan länge betraktat dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Du tror att om du bara blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att de är stolta över dig och älskar dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är. Du förlåter aldrig dig själv för att du inte klarade att få mamma eller pappa att sluta vara ledsna, slåss, dricka, skälla eller vara ironiska.
Ironiska?
Ja. Ja. Men det är i alla fall... och det är säkert många av er som lyssnar som känner igen er av några av de här. Och
känner du igen dig?
Ja, jag känner igen mig många. Jag kan dra dem som jag känner igen mig mest på. Den här. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Det är någonting som jag fick bearbeta ganska mycket. För att i varje tjafs, i varje bråk då, med min mamma då. Genom att min pappa är när jag var två. Så blev det att jag fick sitta själv på mitt rum. Och då började jag tänka över, var det här verkligen mitt fel eller inte? Var det så här eller inte? Och då försökte jag få mig själv att tänka att det inte var mitt fel. Men innerst inne så kändes det som att det var mitt fel.
Mm.
Och det har tagit ända egentligen till att man blev förälder själv nu med Elvis. Så förstod jag att det inte var mitt fel. Alltså jag förstod ju det på pappret innan. Men jag förstod det inte i kroppen.
Nej.
För att nu ser jag honom. Och då ser jag så här att han är ett blankt papper. Det är jag som har alla mina skyldigheter mot honom. Och han har inga skyldigheter mot mig. Så att det, då förstod jag att hur kan det ha varit mitt fel? När jag är det här blanka pappret.
Mm.
Och ett barn är också bara ett barn. Det är så här...
Det är, inte
mer än ett
barn. Ett barn är ett barn.
Ett barn,
alla barn är trotsiga och alla barn... Alltså, snälla.
Sen är väl den här också. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Och jag kan säga att min pappa försvann ju. Så han är ju verkligen så här... han flyttade från Sverige. Så han är ju lite så här... Ja. Varken eller. Han och min mamma gick inte ihop. Jag är dock lite besviken på honom att han inte gjorde ett enda försök att försöka få kontakt med mig.
Mm.
Även... försvann han, försvann till Australien, det hade jag ingen aning om, men jag sökte upp honom när jag var 25. Men man tycker att han vet ju att jag fyllde 18, han borde ju gjort något försök, tycker man, att försöka kontakt med mig någon gång under de här åren, eller när jag, i alla fall när jag själv blev 18. Så han är lite så här, inte mycket men lite besviken på honom då, så här, okej, någonting borde vi ha gjort. Jag hoppas själv att jag hade gjort det.
Men han är väl av sig nu eller? Gör ni inte det?
Ja, alltså ja.
Lite.
Vi har lite kontakt. Kan skriva till varandra en, två gånger per år, någonting. Mm. Alltså vi hör inte, jag hör inte av mig till honom mer heller. Så att, men min mamma och jag har haft en ganska destruktiv relation egentligen hela livet. Så att henne kan man ju absolut tveka på den frågan också. Fast hon har sagt kanske att hon verkligen gör det. Så om man kollar på handlingarna så kan man ju ifrågasätta ett gäng grejer om hon verkligen gjorde det eller inte. Och på vilken grad. Och sådär. Så att den frågan var ganska känslig. Den tog jag åt mig ganska mycket på. Plågas av skuldkänslor för den dotter eller son som det är. Med dåligt samvete. Skuld, ja. Skuld, dåligt samvete.
Jo, du har dåligt samvete.
Dåligt samvete har jag väldigt, väldigt mycket faktiskt. Över ganska mycket, men... Jag minns bara en situation som jag hade mådde skitdåligt över. Det var att våran hund Sabina, hon gick åt, hon åt strumpor. Alltså hon...
Vänta, va?
Käkade upp strumpor.
Svalde de? Skämtar du med mig?
Nej.
Hon måste ju få jätteont i magen.
Ja.
Hon... Det är jättefarligt.
Svinfarligt. Hon käkade upp strumpor.
Man kan ju få tarmvred.
Ja.
Varför gjorde hon det?
Ja, men hon käkade upp strumpor. Nej, men alltså,
var hon hungrig eller?
Hon svalde strumpor. Jag vet inte varför. Det var inte för att hon var hungrig. Men det var vad vissa hundar gör. Och Och hon dog för att hon just valde strumpa. Hon dog 2 år gammal. För att de skulle operera ut den här strumpan. Den fastnade i magen. Och sen så kunde de inte få ut den. Så det som var med den grejen var att det låg strumpor lite här var i det här huset vi bodde i. Och jag hade säkert någon strumpa på golv och jag hade lagt någon strumpa där och det låg strumpor lite överallt sådär. Men min mamma anklagade mig att det var jag som hade mördat Sabina. Det var jag som hade dödat hunden. Och det var sjukt svårt för mig att få bort det. För jag visste ju så här, jag vet inte vilken strumpa hon åt. Den strumpan låg där och jag kanske var 11-12 år gammal. Men då att hon sa det att nej men du, det är du som inte skulle lägga strumpan där. Det är du som har gjort så att hon dog. Det var så jäkla tungt. Och det var min hund och det var den hunden som jag älskade.
Jag hade blivit överallt, helt förstörd.
Över allt annat. Och då att min egen mamma anklagade mig för att ha dödat den personen som jag älskar mest. Det var svintungt för en 12-åring att psykiskt komma över. Och att var ändå jag såg det, men det låg ju någon strumpa där. Det kan säkert varit den som jag lade där, men jag hade ingen avsikt att göra någonting sånt. Då var det fortfarande att det... genom att det är så starkt när en förälder säger någonting åt den också, så går det inte bara att förbise det.
Nej, det där är ju bara, alltså, det där är ju inte sanning och det är så jävla elakt att göra så.
Elakt är det framförallt.
Alltså det är så fruktansvärt elakt till och med att göra så mot sitt barn, att lägga all skuld på dig.
Exakt.
Alltså det är ju så, det behöver ju inte vara någons fel. Hunden kanske hittar en strumpa liksom.
Och jag måste säga en grej nu.
Shit, alltså.
Jag fick precis mail nu. Jag kollade det bara jättesnabbt. Hej Alex, vi har fått ett meddelande från Pärle och scenen. Jag har inte hunnit lyssna igen, men hon har anmält mitt senaste avsnitt.
Hon är mamma alltså.
Jag ska se här. Hon försöker få bort avsnittet.
Lycka till.
Det kommer hon inte få. Sak som är säker. Ja. Ja, man väljer inte sina föräldrar.
Nej, man gör ju inte det. Och jag kan tänka mig att om man är med om såna här saker, att man liksom, man känner att det är ens eget fel och att man blir inpräntad i så många år. För jag kommer ihåg hur jävla känslig man var när man var i den åldern liksom. Skulle mormor ha sagt till mig att det var mitt fel att hunden dog, för mormor hade en hund som dog i cancer, alltså jag hade blivit helt förstörd. Alltså den här hunden var det bästa jag visste. Och man är så otroligt känslig i den åldern också. Nej fy, alltså, usch. Alltså jag blir tårögd alltså. Gud vad jobbigt. Nej. Du har ju alltså, att du liksom har klarat dig och blivit liksom en så bra människa. För det är ju verkligen inte alla som gör det. Sådana som går igenom sånt här. När de, utan de hamnar ju liksom... Kan bli likadana själva. Kan hamna i missbruk. Jag blir så ledsen.
Nej, det är ju... Det är ju så här frågan också. Så här, varför blev det inte sämre än vad det var? Och jag tror att det har varit väldigt mycket andra personer runt om som har hjälpt mig under min resa. Så att jag har sett väldigt så här bra, jag har haft bra människor. Visst, jag och min mamma har inte riktigt kommit överens och varit jäkligt stökigt där. Men jag har ändå haft väldigt bra människor runt omkring mig. Jag har haft bra vänner, deras föräldrar har verkligen också visat mig väldigt mycket kärlek. Och även, ta Fredrik Hellström bara, som hans föräldrar har ju sagt så här att jag får vara där och bo där hur mycket som helst. Sebastian Kylestams föräldrar också, Robin Lindgrens föräldrar också, de har till och med gjort ett rum till mig där
så hemma fint. Hos
Robin Lindgren, där de till och med har sagt att det här blir ditt rum om vi någon gång skulle typ adoptera dig. Så att få, jag tror att det har varit så himla viktigt för mig, för om jag inte hade haft det, om jag inte hade haft att mina vänners föräldrar också gick god, eller några kunde bara säga, committa mig till att säga så här, att det du går igenom nu, det är inte rätt, det är inte bra. om jag hade fått vara i min egen värld och blivit matad med saker och inte kunnat få bekräftelse på att det här inte är rätt, så där tror jag det kan knäcka en.
Mm.
Där tror jag man kan bli knäckt och där kan man svårt att ta sig upp. Men om att jag ändå har haft den här positiva kärleken på sidan som har hjälpt mig att hålla mig på rätt sida med psyket och hjälpt mig att hålla mig och veta så här att det är inte mig det är fel på. Även fast det känns så, även fast innerst inne så tycker jag också att det är mig det är fel på. Så det är fortfarande någon som har, du vet, hållit mig flytande och sagt så här, fan, jag hjälper dig det här.
Mm.
Hjälper dig, ta det lugnt.
Men då blir det som en trygghet för dig liksom.
Ja. Så, och allt det här ledde till också att när jag var 15 år gammal så fick jag nog av allting. Så att jag gick till socialen och sa att det här funkar inte hemma längre. Och då flyttade jag till ett familjehem i Tyresö. Så då bodde jag i Haninge. Och sen så flyttade jag till ett familjehem i Tyresö. Och där bodde jag med ett gäng andra ungdomar på en tomt, ett hus. Och hade två grymma personer, Fredrik och Kiki, som hade hand om det här familjehemmet då. Som hade två egna barn. Och sen så hade vi, så bodde jag där. Och där fick jag också, de var ju jätte, Kiki och Fredrik var ju grymma. Och jag fick jobba åt Fredrik. Han hade ett Eurostore som är typ som ett Rusta som jag jobbade på. Och sen, jag hade ju ett gäng olika typer av jobb och sådär. Men han är jag jättegod vän med idag också. Han är ju en nära vän. Vi var ju hemma hos dem.
Jättetrevliga.
För ett tag sedan. Men ja. Så var det med det.
Oh, herregud. Men hon pratar ju också om det här med att försonas med föräldrarna. Att hon har ju liksom inne både barn och föräldrar hos henne. Och då är det ju ofta så att barnen har en historia och föräldrarna säger typ, det är inte sant, jag var visst en bra förälder och lalalalalala. Alltså, vad var det hon sa om det? Att det, för att man ska kunna försona så måste föräldern inse att, den, att barnet har känt så här och att det är barnets verklighet och acceptera liksom att ah, men jag har gjort fel liksom, för att annars går det inte. Och det är tydligen väldigt sällsynt.
Nej, men du är helt
att det
rätt.
Löser sig.
Exakt så som du säger faktiskt.
Mm.
Man måste förstå att oavsett vad jag tycker så har vi en person som tycker det här. Och man måste gå ett steg tillbaka, våga också kunna lyssna.
Mm.
Och inte avbryta hela tiden och säga att det är fel. Och förstå att oavsett vad jag tycker och tänker så har vi, så finns det olika typer av verkligheter. Och nu måste jag förstå den här verkligheten.
Mm.
Och acceptera den också. Och förstå att den här personen känner så. Oavsett vad jag tycker och tänker. Och där finns det ju ganska många som inte committar sig till det. Men där finns det ju verkligen situationer som det är läge att bryta.
Mm.
Som man inte ska vara i kontakt. Och jag har ju brutit min mamma. Det har ju varit jättesvårt. Och tagit jättelång tid. Men vi bryter kontakten. Men jag hade också en person som skickade in ett mail till mig. Som jag tycker var väldigt så här, gripande. Och det var att hon hade inte haft kontakt med, hon är tvåbarns mamma, hon hade inte haft kontakt med sin pappa på typ så här 20 år. Och då skickade hon det här avsnittet till honom nu för några dagar sedan bara.
Mm-hmm.
Och skrev vad hon tyckte och tänkte.
Mm.
Och då hade han ringt till henne gråtandes.
Mm.
Och de har inte pratat på hur länge som helst. Och han hade lyssnat på det avsnittet, ringde och grät till henne och nu har de en relation.
Mm.
Och det här var liksom start på nytt. Det är häftigt.
Mm.
Det var häftigt alltså.
Ja, många kan ju liksom säkert förändras om de bara vill det. Och många, alltså, många föräldrar är också trasiga. De kanske också har haft trasiga barndomar och allting och behöver gå och prata med någon. Men det känns ju som att alltså, i våra föräldrars generation att det är lite så här tabu att gå och prata med en psykolog. Det känns ju som att det är mycket mera i våran generation tillåtet liksom. Men det känns ju som att många i våra föräldrars generation behöver. För att det känns som på den tiden då pratar man inte öppet om saker så som man gör nu. Utan då skulle man stänga in allting. Och som typ Marisol säger, min kära spåhealing tant, att pratar man inte om saker så bearbetar man inte. Utan man måste prata om det för att kunna komma över det liksom. För annars så gror det liksom här inne. Det är som att, men om någon dör så är det ju många killar speciellt som inte gråter ut. Och, eller som ska spela, ja men killar gråter inte. Det är ju så man får lära sig. Och då hamnar den sorgen inombords istället. Och kan skapa aggressioner och kan skapa sjukdomar och liksom sådär. Och jag tror verkligen på den grejen att det är så himla viktigt att prata om saker, för att då får man det ur sig. Och är man ledsen att man gråter för att få ut det där. Alltså det har verkligen hjälpt mig typ när min mormor och min farfar gick bort. Alltså då gråter man och gråter och gråter och gråter. Och sen så tar tårarna slut. Då har man liksom gråtit färdigt och då känns allting så mycket bättre. Man saknar dem fortfarande. Men man kan liksom gå vidare. Och det tror jag är så himla viktigt. Om man har gått igenom en sån här barndom som du till exempel. Att det är så himla viktigt att öppna upp och prata om det. För att då får man det ur sig.
Mm. Men har du, när du lyssnar på avsnittet, är det någonting, eller hörde de här sakerna, är det någonting som du kan se tillbaka på din som har varit jobbigt? För du har ju två så här svinbra föräldrar, Paula och Olle, som är liksom så här typ svärmorsdröm på föräldrar.
Mm.
Är det någonting som du ändå har tyckt eller påverkat eller varit jobbigt?
Nej. Alltså, nej. Jag är så tacksam.
För att man kan ju också tycka att saker är jobbigt fast det inte... Alltså, man behöver inte jämföras med någon som kommer hit från Afghanistan som, där båda föräldrarna bombat sönder och sen har syskonen styckats i påsar. Och sen ska man sitta och klaga på sin egen. Då kan man till och med kolla på min barndom och säga, shit, jag har inget att klaga på. Men även om man har haft en fin och bra barndom så kan det fortfarande vara saker som, det kan vara någon mobbing i skolan, det kan vara så att kanske inte såg en, eller mamman var, det kan vara vad som helst som gör så här att man känner ändå att det har varit...
Nej, alltså ingenting alltså med min mamma och pappa. Alltså de har ju varit världens bästa. Alltså jag har ju världens sämsta minne också. Men det är ingenting som jag kommer ihåg. Alltså, utan det är väl mer så här, alltså mobbad i skolan blev jag ju liksom. Ibland. Men jag känner, det är väl så här, alltså det mest traumatiska är väl typ när det har varit pojkvänner som har varit otrogna. Alltså det är typ det som har varit mest traumatiskt. Och sen att jag var lite sen i utvecklingen liksom, att man blir kallad för plankan och typ behandlad som en liten unge när man är så här 13 år och ser ut som man är 8 liksom. Det är mer sådana saker, att man kanske hade dåligt självförtroende då. Men det är ingenting direkt som jag kommer ihåg. Och sen att man blev lite mobbad av andra tjejer i gymnasiet liksom, men det är så här... Det känns ändå, jag levde väl i min lilla bubbla liksom, och det känns ju som att det rann av en, så att det är väl ingenting, alltså det känns inte som att det har satt djupa spår. Så. Sen vet du fan vad, om man gör någon hypnos liksom, vad som kommer fram då, men...
Det var en hypnotisör som hörde av sig till mig idag och frågade om jag kunde...
Ja, men jag tycker att du ska köra, Pellan.
Har du gjort hypnos någon?
Ja, men jag gör ju det hos Marisol.
När var du där senast?
Nej, men det var ju i torsdags.
Berätta lite grann om Marisol och vad hon gör och vad som hände senast.
Nej, men alltså hennes filosofi är ju... Alltså jag går ju till Marisol för att jag har sovit lite dåligt. Och då tycker jag att jag sover bättre när hon gör healing på mig. Så det är därför jag går till Marisol. Och för att hon är... Man blir så glad av att vara där. För att hon är så här... Min ängel, du är så vacker, du är så bra. Och du vet, hon boostar ju mig med så mycket självförtroende. Hon bara, du kan själv. Och du vet, så jag bara, hon bara skitbra.
Det låter som det vi säger till Elvis. Henne.
Så att det är jättemånga som alltid frågar om Marisol. Och hon har fan med Instagram. Nu ska vi se vad hon heter. För att jag blir bombad. Alltså nu får ni inte bomba mig. Utan nu går ni in på Instagram. Så söker ni på Marisol. Underline D-U-Q-U-E-1. Jag kan inte uttala duck. D-U-Q-U-E-1. Och då kan ni skriva till Marisol. Eller ringa henne är det bästa. För att jag tror hon har lite problem med synen. Så kontakta henne. Hon är fantastisk och gör healing. Och hon gör ju då... vad heter det nu då? Vad var det du pratade om? När man går tillbaka i tiden, vad heter det?
Hypnos!
Hypnos! Lätt, jag tror hon kallar det för... Hon kan göra hypnos, men hon gör typ något som heter djup avslappning, som är som en lätt hypnos. Och då blir det liksom som att hon håller på att fråga mig en massa frågor. Och jag känner ju så här, jag är ju alltså helt med. Jag sover inte eller liksom är i någon hypnos nu. Men ändå så sitter jag och svarar på jättekonstiga frågor hela tiden som hon ställer. Ja, men hennes filosofi i alla fall att man föds som ett blankt blad. Att jag, Ida, jag är ju en själ som just nu lånar detta skelettet som jag är i nu. Och skelettet föds liksom som ett blankt blad. Och kommer det med sjukdomar så är det från tidigare liv liksom. Och man är helt frisk från början. Men att så här, små trauman och stora trauman i livet skapar alla sjukdomar som är i kroppen. Som allergier, som cancer, som olika saker liksom. Och då är det så himla bra för att i hypnosen eller djupavslappning så pratar man liksom om saker. Och till henne så går det liksom inte att ljuga för att hon, det känns som att hon ser rakt igenom. Om jag skulle ljuga för henne skulle hon veta det liksom. Så det, och så håller hon på med kristaller och jag vet inte allt.
Kristaller också?
Kristaller, ja, som drar ut energier typ ur kroppen och håller på med någon massage. Och, du vet, det är så här massage. En massör, de håller på att knåda lite och så känner de så, oj, här var det en liten knut och så trycker de lite extra där. Hon är så här, nu ska jag trycka på benet, du kommer jätteont där. Och så trycker hon. Du vet, alltså inte känner efter utan bara på den här punkten. Och så har man så jävla ont där liksom. Och sen när hon är färdig, då har man inte ont där längre. Så himla konstigt. Ja, det är typ så hon jobbar.
Mm, grym.
Mm. Hon tycker ju att du ska komma dit.
Måste komma dit
nu. För hon sa att du har en problem. Eller hon sa att du har blockeringar i underarmarna och utsidan av benen, sa hon till mig.
Det kanske är för att jag spelar för mycket paddel.
Du har aldrig ens träffat henne.
Det kanske är för att jag spelar för mycket paddel.
Ja. Ingen aning du, Pallan. Men så är det. Jag tycker du ska testa gå dit.
Det måste jag göra.
Det är bara skönt att vara där liksom.
Nej, men jag är taggad. Jag gillar henne.
Ja.
Jag har ju varit med på månceremoni.
Nej, det har du ju inte.
Jo, det har jag ju. Vi gjorde det i Åmål ju.
Ja, men det var ju min egen, men du var inte med. Marisol har ju månceremonier varje månad när det är fullmåne typ. Det är inte nu under corona kanske, men innan.
Badar de alltid eller?
Nej, 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 nej. Då sitter de i grupp och då väljer hon ut den som hon hypnotiserar. Jag såg hon hypnotisera den helt. Alltså det var det sjukaste jag sett för jag tjuvkollade.
Vad var det som hände där?
Nej, men jag vet inte, för hon stod bakom och så typ förde hon den till höger och till vänster och den satt ju blunda och kollade framåt och hon stod bakom och den bara flög åt olika håll den här personen. Jag fattar ingenting. Och den gick tillbaka i barndomen och var på några barnkalas.
Men skrek den och gråta eller?
Nej, men prata liksom.
Wow.
Ja, det var det.
Men när man är där, är man inte rädd för att börja garva då?
Nej, nej, alltså, du kommer inte börja garva.
Nej, men jag tänkte så att om man är där, någon håller på och bara så här, humla, gumla, gumla.
Nej, men hon håller inte på så. Nej, 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 så där håller hon inte på. Hon pratar med dig vanligt liksom. Hon har som pondus.
Slänger mig åt olika håll.
Nej, men inte slänger, men alltså hon stod bakom med händerna över så här. Höger, vänster och så åkte huvudet liksom efter så här. Men så gör hon ju inte på mig. Jag ligger ju på rygg.
Spännande.
Mm.
Spännande. Mm. Och om man ska kontakta Marisol då, hur gör man då?
Men jag sa ju det. Instagram.
Marisol, alltså, Instagram.
Hon borde ju ha någon hemsida också.
Marisol Instagram, man kan skriva till henne där.
Ja, men då kan ni skriva till henne där. Så kan ni få hennes telefonnummer. För hon ser som sagt ganska dåligt tror jag. Ja. Har du något mer att tillägga i den här podden, Pallan?
Det är bra, det blev lite djupare podd.
Det blev väldigt djupt.
Det blev
härligt. Och det
också
var ju fint att du delade med dig. Så.
Men då avslutar vi den här podden. Ni får gilla den här, för ni supergärna delar det. Det uppskattar vi verkligen.
Ja.
Och 5 stjärnor på iTunes.
5 stjärnor hörni. Nu ska jag ut i snöstorm.
Ska du göra. Ha det bra allihopa.
Puss hej. Something leaves. Something